allihopa och välkomna till avsnitt 297 av Ångestpodden.
Hej!
Hej! Okej.
Okay. Jag mår verkligen så dåligt idag.
Jaha. Och höll jag på att säga, men jaha.
Alltså på alla sätt. Usch. Du vet när man bara såhär, jag hatar allt. Personer, väder, mig själv, alles. Totto ballot. Nej, jag skojar. Fotbollspodden, nej. Men alltså verkligen totti.
Ja, jag fattar. Jag vet hur det är. Jag tror att alla kan känna så ibland. Eller nej, vadå jag tror. Jag vet att alla känner så ibland. Men har det inte att göra också för att du har ont i huvudet?
Ja, jo, alltså givet.
Men... då blir det liksom att man går in i dagen på ett negativt sätt.
Det är så jobbigt, alltså, för det triggar så mycket ångest i mig.
Precis, för att du tänker att nu kommer jag ha ont i huvudet för resten av mitt liv.
Nej, men inte bara det, men också bara själva känslan ont i huvudet.
Ja.
Och så tänker jag på så här, vad är det bara? Acceptera smärtan. Och det får jag väl göra.
Jo, men för de som inte vet, det här är ju inte heller bara lite ont i huvudet. Alltså du har ju problem med att ha ont i huvudet, ja, för att du har spänningar.
Ja, det är så hemskt. Det är så vidrigt.
Ja.
Där är jag.
Ja.
Mår du bra?
Ja. Jo, men det gör jag faktiskt. Det skulle du säga att jag har en 3+ dag då kanske.
Usch.
Vadå usch?
Jag blir så avis.
Jaha, men...
men jag tror jag kommer ha det, för jag ska göra trevligheter ikväll.
Precis, det är det jag också tänker. Att så här, det lyfter ju.
Just nu är min 1.
Ja, men just nu kanske det är en 2. Men det kommer
för
bli
att jag är så bitter. Och bitter.
Ja, du förstör min dag. Nej, för att jag bara har vant mig vid att så här, livet är bara 2+, har vi ju sagt. Och jag gillar det på något sätt. Jag gillar att anamma det.
Ja, nej men det är bra.
Vi är denna vecka sponsrade av våra otroliga fina vänner Hemmakväll.
Åh, nej men och nu har ju också, när vi spelar in det här så är det ju tisdag. Och nu har ju precis en helg passerat där vi har firat lösgodisets dag.
Ja, det firades ju onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag förra veckan.
Jag maxade guldburken för 99.
Ja, jag bunkrade skulle jag säga, för det var ju extremt mycket erbjudanden i butiken.
Ja, det är smart.
Alla mina vänner som hör det här, ni är hjärtligt välkomna hem till mig på Snacksmys sedan efter.
Men så här är det, Svi. Nu kommer det vara lite annan stämning på Hemmakväll.
Ja.
Kanske ni tänker så här, vad menar du? Jo, jag menar såklart att det kommer vara lite mer spooky, det kommer vara läskigt.
För nu nalkas Halloween!
Ja, och Halloween har tagit sig till Hemmakväll och till lösvikten.
Och jag skulle ändå säga att man har ju firat Halloween på olika sätt genom ens... liv.
Ja.
För att liksom nu handlar väl Halloween mer om att så här, ja men Halloweenfest, maskerader, när man var yngre var det ju mer bus eller godis.
Men jag tror också så här, i år när vi har liksom en pågående coronapandemi så kommer Hemmakvällen vara central på Halloween. Vi ska fira Halloween med våra vänner. Och alltså det är så himla roligt, får jag säga en grej.
Ja, men jag tänker så här, man kan ju fortfarande fira fast i mindre skala.
Exakt.
Och att då kanske göra det på ett lite annorlunda sätt. Kanske pyssla lite, mysa hemma liksom.
Nej, men vet du vad det finns? Nu för godis.
Nej.
Detta är lite äckligt, men de är väldigt goda. Jättespindlar.
Ja, det låter lite otrevligt.
Men, jo, men fattar du med grejen, vilken stämning det blir med det här?
Ja.
Och som du var inne på, just med liksom att man kan pyssla lite och så här. Mm. Jag tänker att du och jag faktiskt ska göra det för våra vänner till Halloween. Att vi liksom ska så här... ja, men skapa liksom några godisfigurer typ.
Det är lite kreativt med. Ja. Alltså, du vet, det är lite kul att få känna sig kreativ och att också då få göra det med någonting man faktiskt tycker är gott också.
Ja, det är så kul.
Sånt jävla plus i kanten ju.
Ja, verkligen. Och dessutom så har det hänt en annan väldigt rolig grej som jag tycker är så innovativt.
Ja, faktiskt idag när ni lyssnar på det här, alltså torsdagen den 1 oktober.
Ja, tillsammans med Hemmakvälls medlemmar så har Hemmakväll skapat en ny punschpralinsmak tillsammans med det här märket Grans.
Yes.
Och medlemmarna har valt, de har talat, de valde passion. Och det är alltså den som släpps idag. Gud, alltså jag är så spänd.
Nej, men jag känner att passion kan leva upp punschpralinen igen.
Så kan det vara. Den ger nytt liv till punschpralinen. Också att så här, den finns bara på Hemmakväll, Sofie. Den kommer inte finnas någon annanstans.
Kutar dit.
ja, shit, du kommer flyga ut från studion efter det här, förstår jag eller?
Typ.
Tack snälla Hemmakväll.
Idag kanske det är någon som har satt på det här avsnittet och tänkt, men har de blivit alldeles från vettet?
Ja.
Eller så tänker någon, ja äntligen.
Vi har med oss psykiatriprofessorn Christian Ryck idag. Yes. Säger man Ryck? Ryck?
Fråga inte mig.
Jag vet inte riktigt hur man uttalar det, så Christian, bear with me om det nu blev helt fel.
Och vi ska alltså prata om ifall vi borde sluta prata om psykisk ohälsa.
Ja, bland annat. Christian har ju skrivit en bok som heter Olyckliga i paradiset, som vi fick till oss.
Jajamän.
Och den var liksom, den var jätteintressant att läsa. Dels för att vi höll med om en del som vi inte trodde kanske, men också för att vi faktiskt inte håller med om allt.
Ja, och jag tror att alltså varenda gång man pratar med, alltså dels personer som tycker som en själv, men framförallt när man pratar med personer som kanske inte riktigt tycker som en själv, så förstår man ju också att så här, man är inte varandras fiender.
Nej.
Vilket vi ju, alltså helt ärligt, har vi ju trott att Christian har någonting emot dig och mig.
Det har vi trott.
Ja, men det är ju också vår generation kanske som är jävligt lättkränkt.
Ja,
men jo, också men... att, nej men så här, Christian släppte ju, det fanns ju liksom, florerade en debattartikel för några veckor sedan.
Det var,
som hette just så här, vi borde sluta prata om psykisk ohälsa.
Nej, det var till och med, vi måste sluta prata om psykisk ohälsa.
Det. Och det är liksom en rubriksättning för att få klick.
Såklart. Och många har säkert läst den på DN. Men just att så här, Christian tycker det är viktigt att vi ska förstå skillnaden mellan vanligt lidande och det man bör söka vård för.
Ja.
Jag är helt med.
Absolut.
Men frågan är om problemet är begreppet psykisk ohälsa.
Det vet jag inte.
Vi rullar intervjun och samtalet med Christian Ryck.
Varsågoda!
Hej Christian och välkommen till Ångestpodden.
Tack så mycket.
Det är jättekul att du är här. Ja. Vet du vad jag tänkte? Det känns som du är omdebatterad just nu.
Ja, okej.
Okay. Det får stå för mig.
Jag har följt er så länge så det är väldigt spännande att se er på riktigt.
Ja, kul. Vad kul. Ja, men det är kul att se dig med på riktigt. Speciellt nu när vi precis har läst hela din bok. Men det, vi kommer till det sen. Ja. För de som inte vet, vem är du?
Ja, jag är professor i psykiatri på Karolinska institutet och psykiater och har jobbat länge med mycket med frågor kring tvångssyndrom, kroppsuppfattning, hoarding, en annan specialgrej vi håller på med. Och sen de sista åren har jag skrivit en bok som försöker ta ett steg tillbaka och se mer på vart är hela psykfältet på väg så att säga. Inte bara lämnat mitt lilla mikroskop och de specialfrågorna jag jobbat med, jag försöker se på helheten.
Nu ska du få standardfrågan i Ångestpodden. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ja, alltså jag tänker ju på ångestsjukdomar eftersom jag har jobbat så mycket med dem. Alltså, så. Var det? Förlåt för tråkigt svar.
Men det är många alltid så här forskare eller psykiater som säger för så faktiskt när de kommer hit. Ja. Att de tänker liksom kopplade till sitt jobb på något vis. Så jag förstår det svaret.
Men vi har precis som sagt läst din bok Olyckliga i paradiset. Och det är främst den vi kommer prata om idag. Och du har ju med väldigt mycket liksom forskning och mycket historia också. Mycket historia som vi inte hade en aning om.
Ja, verkligen.
Bland annat så skriver du om, nu ska vi se om jag uttalar det här rätt ens, neurosteni, amerikanska sjukan. Ja.
Eller vad säger man?
Neurasteni brukar man säga.
Ja, neurasteni.
Vad är det för något?
Ja, neurasteni var ju alltså en, ett tillstånd som beskrevs på 1860-talet i USA som liknar till viss grad alltså det vi kallar utmattningssyndrom i Sverige idag. Det var alltså ett tillstånd av utmattning men också en hel del andra symptom. Det var inte bara det, utan det kunde vara lite allt möjligt. Och det kopplades starkt då till den tid som var då med industrialisering och samhället moderniserades väldigt snabbt. Och därför kallas det också för Americanitis, alltså amerikanska sjukan. Att det var den amerikanska livsstilen som ledde till det här. Och sen kan man säga att den diagnosen kanske fanns ungefär fram till 1920-talet, var den populär. Den finns liksom officiellt fortfarande egentligen, men det var liksom ett tillstånd som beskrev någonting som finns idag fortfarande, tänker jag mig. Men man har haft lite svårt att sätta namn på det, så det har bytt namn under historien lite grann.
För vi tyckte det var så intressant, för det känns ju verkligen som en föregångare till alltså utmattningssyndrom och ja, men Det kändes som att, alltså varför används den inte idag?
Ja, jag tänker att det ersattes i hög grad av depression. Men det hade också lite med diagnosens, hur ska man säga, karriär att göra. Att när den kom, då var det neurologer som var, som skötte mentala problem mycket. Mm. Va? Freud var neurolog också till exempel.
Just det.
Och det här ledde ju till att man öppnade olika vilohem och det var alla möjliga behandlingar som idag låter märkliga. De kanske inte var så märkliga då, för det var sånt man behandlade med olika droger och liknande. Men sen tror jag många tänkt att depression liksom ersatte det här begreppet lite grann. Och det är egentligen samma diskussion som finns idag kring utmattning. Hur skilt är det egentligen från depression? Mm. Är det en variant av depression eller inte det?
Mm.
Och så.
Mm, det kommer vi komma in på.
Ja. Mm. Men alltså, om man tänker liksom, tiden vi lever i idag. Vi har ju pratat väldigt mycket om det. Att vi upplever samtiden som väldigt stressad. Och ganska, alltså att det finns liksom många mår dåligt helt enkelt.
Mm.
Men skulle du säga att så här, är tiden vi lever i idag värre än våra förfäders? Eller liksom, är det svårare att må bra?
Mm. Ja, det är ju en fråga som är liksom provocerar en del, va? Att jag tror man kanske får skylla på förutsättningar att leva och upplevelsen av hur det är att leva, va?
Mm, mm.
Det vore ju absurt att påstå att inte våra förutsättningar idag är extremt mycket bättre än tidigare, eller hur? Om man säger i Sverige liksom att vi inte har det bra, det tänker jag med ett ohyggligt privilegierat perspektiv i så fall, va? Men det verkar ju som att trots de otroliga förbättringar som vi gör i samhället, alltså de märker vi inte av dag för dag, men ändå 10, 20, 100 år tillbaka så är de otroliga. De har vi liksom inte, det är inte så enkelt som bara att minskar man jävlighet i samhället så trillar det ut bättre psykisk hälsa på andra sidan. Det är ju det som är den stora utmaningen, tänker mig. Och det är det som är intressant med det här exempel med neurosteni, va? Att då det kopplar man ju väldigt mycket till samtidens tempo till samhället, industrialisering, nöjen, biografer eller allt vad det kan ha varit. Va?
Mm.
Och det är väldigt lätt att vi gör det idag också. Det är lite det jag skriver om med stress och så. Att det är på något sätt svårt för oss att rycka oss loss ur det här perspektivet att vi studerar vår närhet, våra grannar, hur de lever, jämför oss, förstå oss själva utifrån hur det är just nu. Det funkar inte riktigt att säga att för 20 år sedan var det si eller i ett annat land är det så. Det hjälper liksom inte. Våra hjärnor funkar uppenbarligen inte så. Men ändå kan man nog säga att det har ofta varit ett misstag att tolka in för mycket ur samtiden för att förstå hur man mår.
Mm.
Och ofta har man dragit fel slutsatser och trott att det är något särskilt. Att man börjar åka tåg eller att man fått skrivmaskiner eller något annat, va? Så det är ju viktigt att tänka på att det som ofta känns som att det beror på, om vi tar skärmar som en sån typisk grej som diskuteras idag, va?
Mm.
Historiskt har vi oftast fel när vi tänker så.
Mm.
Det betyder inte att vi kommer att ha fel varje gång.
Nej.
Men lite ödmjuk ska man vara.
Men kan man ta något exempel på vad man har skylt på innan som sen har visat sig inte vara anledningen?
Mm. Ja, jag har ju med ett väldigt sorgligt exempel i boken. Det handlar ju om autism som jag beskriver dess historia. Va? Det var ju jätteovanligt förr i Sverige. 1976 fanns det 500 personer i Sverige som hade det. De bodde på institution ofta.
Mm.
På de institutionerna skildes de oftast från sina föräldrar. Alltså de bodde där och för resten
skulle
av livet.
Skulle leva där, ja.
Mm. Och en av bakgrunderna till det att man skildrade dem från föräldrarna var ju föreställningen att det var, man kanske inte sa rakt ut föräldrarnas fel, men barnets reaktion, tillbakadragenheten och att man inte kommunicerar med föräldrarna, det berodde på att barnet kände av att föräldrarna inte önskade barnet. Så att, alltså det är ju groteskt att säga det här nästan, för att
den
skuld som föräldrarna hade, de hade inte bara ett barn med väldigt stora problem, utan det var också deras fel.
Just.
Och dessutom föreslog man att man skulle ta barnet ifrån dem. Alltså det är horribelt.
Det är brutalt.
Så att de sådana strömningar som fanns då på kanske framförallt 70-talet. Men faktum är att det här finns i Frankrike till exempel fortfarande, den här typen av grejer. Så det är liksom inte Men liksom så att under den tiden var ju den här kritiken mot föräldragenerationen extremt stark. Man hade väldigt mycket förklaringar som var väldigt kraftfulla förklaringar. För den typen av förklaringar var ju individspecifika. Och med det menar jag, man kunde säga till en person, i ditt fall beror det på att du har haft den här liksom psykiska konflikten med din mamma.
Mm.
Det är ju liksom... Det är ju mycket, en mycket liksom häftigare förklaring än att säga till någon, ja, det kan bero på arv och miljö och vi vet inte något, liksom, vi kan inte säga något specifikt. Det är ju liksom så allmänt, vad ska man göra med den informationen?
Mm.
Så att många av de, liksom, vad jag skulle säga, felaktiga förklaringar har ju haft fördelen att de har varit väldigt kraftfulla liksom, och liksom och övertygande och betytt väldigt mycket för människan. Va?
Mm, just det.
Men det har varit haverier och katastrofer som har följt.
Mm. Mm. Men vi tänkte att vi ska fortsätta lite här på stressen.
Mm.
Hur skulle du säga att stressen blev household?
Ja, just det. Så att alltså det moderna stressbegreppet brukar man hänföra till en kanadensisk forskare som heter Hans Selyes, och han myntade då, eller gjorde sina första studier slut på 1930-talet på försöksdjur som man stressade på olika sätt som vi kanske inte idag förknippar stress. Han klippte av svansen och opererade bort saker och injicerade med heroin och liknande. Så att det var liksom en väldigt brutal stress jämfört med vad vi kanske idag kallar stress. Mm. Men hans upptäckt var att om man plågade djuren på väldigt olika sätt så uppfattade han ändå att det fanns en gemensam stressrespons i hur djuret reagerade. Alltså att vissa delar av djuret krympte, olika körtlar och grejer och sådär. Och sen blev han en väldigt framstående stressforskare som då kanske från början från 1950-talet ungefär så blev stressen ett begrepp bland vanligt folk.
Mm.
Alltså stress hade ju förstås funnits tidigare, men det kanske kallades andra saker.
Mm.
Eller man skulle kunna säga att stress hade varit väldigt mycket vanligare förr på vissa sätt. Va? Eftersom det var väldigt mycket jobbigare att leva. Men sen dess har ju då stress varit en sak man pratar mycket om. Men som man ändå verkar ha ganska svårt att både beskriva exakt vad det är och vad man ska göra åt det. Jag tänker att just där om vi tänker utmattning, stress, alltså vanlig stress. Nu pratar jag inte om trauman och hemsk stress, alltså hemsk i bemärkelsen våldtäkter, tortyr och sånt som leder till PTSD, för det jag tänker mig är något som vi vet ganska mycket om.
Ja.
Men den här som vi kallar subtraumatiska stressen, alltså sånt som inte ger, ja, som är mer vardagsfenomen, den stressen är vi mycket mer osäker på hur man ska göra. Och där tänker man också att samhällets förändring har gjort det lite svårare för samhället att åtgärda den. I bemärkelsen att jag beskriver ju min mormors liv i boken. Och liksom, om man går tillbaka för, då var ju arbetslivet mycket hårdare, arbetstiderna längre, det var farligare på jobbet och så vidare. Va? Du hade mycket mindre frihet och så. Och idag kan ju stressen vara att du har helt fria arbetstider. Ja, men om man tänker sig, många människor som ni träffar i den här podden säkert, va? De, man kan sätta sig på ett café någonstans och jobba och ha det supernice på ett sätt. Va?
Mm.
Men man måste fortfarande organisera sin dag, leverera.
Mm.
Det är ingen riktigt som ser åt en exakt hur man ska göra, utan det är upp till en själv.
Mm. Vilket gör att man tänker att man måste vara uppkopplad hela tiden.
Ja.
För att man måste alltid kunna svara på mejl. Eller...
Och den stressen tänker man är ju svårt för en lagstiftare att styra upp. Alltså att förkorta arbetstider och förbjuda farliga maskiner eller farligt ljud och så vidare. Det kan man göra med lagar, men den stressen som vi pratar om idag, tänker mig, den är lite svårare att reglera bort, verkar det som. Eller man kan säga att det är ju lite paradoxalt att det finns så mycket av den, trots att man har försökt reglera bort så mycket stress. Så.
Ja, exakt.
Mm. Mm.
Gud vad sjukt det är. Men du skriver ju också att utmattningssyndrom bara finns i Sverige. Det är jätteintressant.
Ja, alltså, och med det menar jag då att diagnosen finns bara i Sverige.
Ja, men
jag menar inte att alltså, besvären inte finns i andra
länder. Men alltså utmattningssyndrom som diagnos.
Ja.
Alltså berätta, hur fasen kan det vara så?
Ja, så att som sagt, kronisk stress finns överallt.
Ja.
Och så då. Men i Sverige har man sedan 2005 infört en speciell diagnos som då heter utmattningssyndrom, som har kriterier som har getts ut av en skrift av Socialstyrelsen 2003. Det handlar om att stressen ska ha funnits i minst 6 månader, symptomen ska ha funnits i 2 veckor och det finns det. Liksom de här och de här symptomen listas där. Då.
Mm.
Där har ju nu blivit en relativt vanlig diagnos. Det kom en rapport förra veckan av Försäkringskassan som visar att det blir en tilltagande vanlig sjukskrivningsdiagnos också. Då. Och så att andra länder har inte den här diagnosen. Där finns det andra diagnoser man kan sätta som också finns i Sverige. Och i boken beskriver jag lite historien hur det gick till när den här diagnosen kom till då. Och jag berättar den på ett lite annat sätt än det har berättats förut.
Mm.
Och det jag, grundproblemet kan man säga här är att ganska många av dem som får diagnosen utmattningssyndrom får inte särskilt bra hjälp och många av dem är sjuka länge.
Mm.
Och jag tänker att en anledning till att man inte får bra hjälp är att vi vet så lite om det här och ett sätt att, om man får uttrycka sig rakt på sak, man kanske har skjutit sig lite i foten genom att skapa diagnosen bara i Sverige eftersom det innebär att vi bara har information från Sverige när vi ska förstå vad vi ska göra.
Mm.
Om man tänker sig depression eller schizofreni eller paniksyndrom, då har vi hela världen, studier, erfarenheter, så det finns ändå någon slags internationell konsensus hur man ska agera.
Mm.
Här är det ganska så oklart skulle jag säga. Och jag menar också att, att diagnosen har skapats i en berättelse om stress som bitvis är skrämmande. Alltså att stress är farligt stämmer ju. Men det stämmer inte alltid.
Mm.
Till och med Hans Säljes, då, den här råttplågaren från 1930-talet. Han pratade ju om, från början när han skapade stressbegreppet, om distress och eustress, där den ena var farlig stress och den andra var positiv stress. Till exempel om man ska starta ångestpodden är ju stressigt.
Mm.
Eller om man ska göra något annat som är fantastiskt, så kan det innebära stress. Det går liksom inte att bara tänka att stress skulle vara farligt. Och jag visar också hur man pratar om att stress ger hjärnskador och en del andra saker som inte är så väl underbyggda, som leder till en bild av det här som är, tror jag, inte bra för hälsan, så att säga.
Okay. Mm.
Att det blir för en för negativ och skadlig bild av det som gör att det kan vara svårare att komma tillbaka från en stressreaktion.
Mm.
Men tycker du att man ska plocka bort diagnosen utmattningssyndrom? Eller vad skulle man ge de patienter som ändå har blivit diagnostiserade med utmattningssyndrom nu i Sverige? Vad ska man...
Ja, alltså nu tror jag när vi har 10 000-tals personer som har diagnosen att nu liksom bara rycka bort den från dem, det skulle ju vara orimligt. Liksom.
Mm.
Så det kan man inte göra. Men hela diagnossystemet håller på att uppdateras till ICD-11. I Sverige har vi något som heter ICD-10, alltså Världshälsoorganisationens, det är liksom ett kodsystem för diagnosen kan man säga.
Mm.
Och ICD-11 internationellt är inte utmattningssyndrom heller med. Så det blir ju lite slags stort test för den här diagnosen. Ska den återigen åka in i vårt diagnossystem ut, och här kommer ju liksom problemet. Man har ju liksom, det jag menar att man har glömt bort här, det är ju att testa diagnosen. Är de här kriterierna det bästa sättet att beskriva den här diagnosen? Alltså varför ska det vara 6 månader stress? Varför inte 3 månader? Varför inte 1 år?
Mm-hmm.
Och för andra diagnoser, då finns det liksom sätt att testa diagnosens kvalitet så att säga. För diagnosen är ju slags beskrivningar av saker. Och då är det viktigt att de beskrivningarna blir bra. Vi pratade ju redan tidigare om att det här är egentligen problem som man har beskrivit i 150 år men inte riktigt var säker på hur man ska beskriva. Och då blir det här ganska viktigt. Och då är det, tycker jag, väldigt olyckligt att Socialstyrelsen har struntat i att kräva den forskning som man gör internationellt när man inför en diagnos.
Men hur har man då kommit fram till att det ska vara 6 månader?
Det har man pratat ihop sig om, helt enkelt, okay. I en grupp.
Mm. För man, ja, men precis som du säger, man blir ju ganska, alltså jag blir besviken på Socialstyrelsen när jag hör sånt här, för jag tänker att, alltså som medborgare så tar man väl ändå för givet att det, ja men att det, att allt är vattentätt.
Precis.
När det lanserar, eller så här, alltså om de kände för att anta den, men så här, eller alltså för jag menar, jag tror att det kan bli, om man lyssnar på det här och själv har diagnoser, så tror jag nästan man kan känna sig så här inte förminskad, men ni förstår ni vad jag menar, att man känner att så här, jaha, är inte det här på riktigt då, mina känslor liksom.
Är inte jag sjuk?
Ja, exakt.
Mm.
Precis. Och då kan man ju säga att det här är ju väldigt mycket på det riktigt, va, och som vi kanske kommer till senare också, så menar jag dessutom att allt lidande även utanför diagnoser är ju på det riktigt och viktigt och värdigt liksom. Men det här handlar ju mer om hur ska vi på bästa sätt hjälpa människor som lider av kronisk stress. Och idag får man hjälp, men vi behöver göra den hjälpen bättre. Och då gäller det att formulera diagnosen så bra vi kan, och då finns det liksom internationell standard hur man gör det. Att hoppa över det är olyckligt. Jag förstår att för människor som hör om det här kan det låta liksom oroande, men jag tror inte man behöver känna så, utan jag tror man kan känna viss förtröstan i att folk försöker göra det här bättre, och det viktigaste är att man får bra behandling.
Exakt.
Och där tror jag också att där finns det mycket mer att göra. Ja, men något som jag inte skriver om i boken, men vi kan ha det som en extra grej här, och det är att multimodal rehabilitering, som är standard som behandling för det här i Region Stockholm, som upphandlat då enligt speciellt avtal på 11 ställen i Stockholm ges det här, och på andra ställen i landet också. Det saknar ju tyvärr forskningsstöd, den metoden. Och då tänker jag mig, varför ska de här patienterna utsättas för den risken det innebär att få en behandling som man inte vet att den funkar, medan vi vid hjärtinfarkt har halverat dödligheten på 10 år, och exakt, alla i Sverige får superbra hjälp. De tar EKG i ambulansen, det rullar sig upp på ett rum, de spränger upp dina kranskärl, top notch åt alla, va? Så att här menar jag att de här besluten drabbar patienterna. Det är liksom inte, det är liksom inget intellektuellt problem för mig att det här skulle vara någon slags hårklyveri, om vi ska kalla det ena eller andra, utan om man inte gör det här på ett bra sätt så blir det sämre för patienterna.
Det är lite som att när det kommer till det psykiska kan man liksom experimentera lite för att det är bättre än att inte göra någonting alls, kanske man tänker, men fast det är ju viktigt att också göra det ordentligt från början.
Och då tror jag att det är ju bättre jag menar inte att multimodal rehabilitering skulle vara att sämre, jag vet att det är dåligt.
Nej.
Men jag tänker att det är bättre om vi vet att det är bra än att vi inte vet. Där tänker man att det är ju inte så himla, alltså man skulle ju kunna kräva att de som, alltså regionerna som köper den här vården, skulle ju helt enkelt kunna kräva och se resultat innan man betalar för det. Det är ju inte omöjligt att göra.
Nej. Men hur ska man då hitta en balans mellan att ha respekt för den här farliga stressen, för stress kan ju också vara farligt, samtidigt som man inte ska vara för rädd för stress?
Jag tänker ju, jag skriver ju boken själv, och jag kan se det nästan i realtid nu när jag själv lanserar en bok, hur stressen ökar på ett sätt som är liksom svårt att hantera, va? För det är klart, när man lanserar en bok, det är ganska svårt att säga jag orkar inte vara med i Ångestpodden, eller jag tackar nej till Dagens Nyheter eller så. Det skulle, om man har jobbat så länge med att skriva ihop något, så är det svårt att reglera, eller hur man ska säga, eller göra. Va? Så att jag har väldigt respekt för liksom de stressreaktioner som jag själv har upplevt och andra upplever, och jag vet att många har upplevt dem. Och där tror jag att tyvärr har det varit rätt mycket så nu att man har inte fått den hjälp man, liksom man har kanske inte vetat hur man ska göra eller fått någon hjälp i det akuta, så att stressen blir kronisk och sen hamnar man i ett mycket mer svårhanterligt tillstånd senare, som tar åratal att återhämta sig ifrån. Så min egen hur ska jag säga, hur jag tänker själv kring det här, kring mig själv, så är det ju så att jag tänker att man måste ha någon slags absoluta gränser kring arbete, att en del saker får vänta eller bli ogjorda, det måste vara okej. Det är inte viktigt, och egentligen är det ju ingen som, egentligen är det nästan ingenting viktigt, så att säga.
Nej. Speciellt att man ligger och är sjuk.
Även en bok är okej, liksom, eller en inställd podd är okej och så.
Men,
och sen tänker jag, med det med återhämtning är ju ofta det svåra, va? När man blir stressad prioriterar man ofta bort det som är viktigt för en. Alltså typ, det kan vara träning, eller det kan vara att gå ut och träffa kompisar, eller göra något roligt. Man försöker i all stress bara liksom plöja sig fram genom det viktigaste. Och det är ju en farlig strategi, att inte ha någon slags återhämtning. Och att vara dålig eller liksom inte lyckats förstå vad man behöver i den situationen. Mm. Och det är lätt att inte lyckas med det eftersom man är stressad. Men jag tänker många människor har liksom, om man har kanske, om man tänker så många av dem utmattade är ju kvinnor som är yngre, va? Att liksom de, om man har småbarn liksom, man försöker bara få det gjort. Och då tror jag om man kan tänka på så här, okej, vilka aktiviteter ger mig någonting egentligen?
Mm.
Och de måste jag hålla på med. Mm. Jag kan inte prioritera bort dem, för då kan man halka dit.
Mm.
Så allt det här som jag säger nu är ju hur jag ser på det.
Mm.
Men samtidigt tänker jag också, när man har en sån stressreaktion, så tror inte jag att det är hjälpsamt för mig att tänka, nu håller jag på att få en hjärnskada. Nu håller jag på att bli skadad för alltid. För det är ju vad en hjärnskada betyder.
Mm.
Där känner jag, i en sån situation är den typen av budskap väldigt skrämmande.
Då får man panik.
Ja, man får panik. Mm. Och det är svårt också, för ibland måste man ju stå ut med lite stressreaktioner också. Ja. En del saker är ju stressiga på riktigt.
Mm.
Och om jag vill ha en familj eller om jag vill starta en podd som ni har gjort eller något annat, då kommer jag behöva liksom, en del saker kommer vara jobbiga liksom.
Mm.
Och allt det kan man ju inte tacka nej till, så att nej. Säga.
Men jag tänker ju typ mycket, alltså problemet, alltså om jag bara tittar på, ja men den liksom min vänskapskrets där jag arbetar, jag tycker snarare att problemet är att alla tänker att men jag klarar av stressen, jag klarar av det här. För mig är det lugnt, jag kommer inte liksom halka dit, jag kommer inte gå in i väggen. Alltså det typ upplever jag som är det största problemet kring, ja men ett stressideal om att så här, ja men vadå, man blir primerad om man bara sover 3 timmar, för jag har en startup och det här ska flyga och jag äter bara nudlar om jag hinner. Alltså, och att så här, att det får sätta standarden, i alla fall i vissa liksom kretsar, vilket ju är skitfarligt. Och där kan jag sakna diskussionen om att stress är farligt, för jag tycker den kan lysa med sin frånvaro där snarare.
Ja, jag jobbar ju inte med så coola människor i sjukvården, och där är vi där tänker vi inte så, skulle jag säga. Eller nej. Det kanske är någon enstaka som tänker så, men där är ju medvetandet ändå rätt så stort, men det hjälper ju inte alltid ändå. Men nej. Det är klart, det du beskriver, jag skriver ju lite om en liknande situation i Japan, något som heter Karoshi i Japan. Exakt. Där man bokstavligen jobbar ihjäl sig. Alltså över 1000 personer i Japan har ju per år dör då akut på arbetet, va? Och en del tar livet av sig, som man tänker beror på arbetet. Och där är ju, beskrivs ju sådana fruktansvärda arbetssituationer, alltså folk som sover några timmar per dag, bara jobbar all annan tid, och sen faller man bara död ner.
Ja, det är så sjukt.
Så att liksom det är klart att man, att det är möjligt, alltså att liksom stressa ihjäl sig är ju möjligt. Alltså det är ju inte som att att säga att stress inte alltid är farligt, eller att man inte får hjärnskador av vanlig stress, det menar jag är ju inget frikort för det här du beskriver.
Nej. Jo, nu ska vi gå in på något annat som just den här DN Debatt-artikeln. För du gillar ju inte begreppet psykisk ohälsa, känns det som. Varför gör du inte det?
Så psykisk ohälsa i den vanligaste meningen betyder ju egentligen allt psykiskt lidande, från vanliga enkla saker som alla människor upplever, som att det är tråkigt ibland eller man är ledsen om något tråkigt händer, till den mest överjävliga psykiska sjukdom inklusive självmord, tänker jag mig. Så det är liksom hela spektrumet av lidande. Och jag tänker att psykisk ohälsa är ett ganska nytt ord ändå, som har fått ett väldigt uppsving på senare tid. Och problemet med det, tänker jag mig, att man, eller ja, både fördelen och problemet kanske man kan säga med det, att man just klumpar ihop de här två sakerna. Och när man då ombenämner det jag skulle kalla lidande, som är kanske lite gammeldags ord, till psykisk ohälsa, då tycker jag det börjar låta lite som något som är farligt och konstigt och man borde söka hjälp för. Ohälsa låter ju inte bra.
Nej.
Lidande är heller inte bra, men det låter inte lika sjukvårdsaktigt. Så ofta tänker man att när man pratar, dels skulle jag säga att väldigt många som pratar om psykisk ohälsa, de menar faktiskt psykiatri. Ofta i såna här myndighetskommunikation. Mm. Du vet, vi satsar 1,2 miljarder på psykiatrin, psykisk ohälsa.
Ja,
då går det till sjukvården. Ja. Så att liksom, där är också en väldig förvirring kring vad ordet betyder. Ja. Så ibland tror jag att det är liksom ett lite mysigare sätt att prata om psykiatri och kalla det psykisk ohälsa. Men min poäng framförallt är ju att om då allt mående betecknas på ett sätt som jag då menar gör det liksom onaturligt eller onormalt och oacceptabelt att ha det, då sätter man sig i en ganska svår situation.
Mm.
För då blir ju alla negativa upplevelser någonting som jag inte borde ha. Och det enda normala sättet att existera blir då att må optimalt. Det som vi lite av, kanske var nuddat vid, ja, att försöka må perfekt och optimalt, det är en jäkla dum idé. Alltså.
Men jag tänker att, för när vi skrev vår bok så beskrev vi ju tidigt i boken så skillnaden mellan psykisk ohälsa, liksom vår bild av det, och att vi i vår bok skulle prata väldigt mycket om vardagsångest.
Ja.
Och för oss var det väldigt viktigt att poängtera det tidigt i boken för att man inte skulle köpa vår bok och tänka att ja, men nu ska jag läsa den här boken om psykisk ohälsa, för det hade känts lite orättvist mot dem som verkligen lider av alltså det här riktiga pissmåendet och kanske har bipolär sjukdom eller har liksom en allvarlig depression, för att vi kände ju själva att så här, det vi ska vara snudda vid är de här fula känslorna som alla kan känna någon gång. Däremot så kan väl vi känna att, så här, att vi inte riktigt tycker att, jag förstår varför du tycker att det blir problematiskt att man blandar ihop det, men på något sätt så känner vi med att så här, men om någon som tänker att så här, ja men jag mår lite dåligt nu, det är den här vardagsångesten, men att det är någonting som skaver liksom, att den personen ska ha lika nära till att säga det som en person som kanske har en djup depression. Det ska inte heller vara liksom, finnas någon skam i att prata om det, och att de behöver inte vara så långt ifrån varandra. Helt plötsligt kanske jag som har mått väldigt bra och liksom sagt i ångestpodden att så här, nej men jag har inte lidit av allvarlig psykisk ohälsa, det säger jag alltid när vi föreläser också, men plötsligt så är jag den som också gör det. Och om man då har suddat ut gränserna mellan de här olika, kanske det inte blir lika svårt att säga också att ah, men nu har jag en djup depression. Så tänker vi liksom kring att jag förstår
problematiken. Men det är nog, alltså jag älskar begreppet psykisk ohälsa. Jag tycker typ det är ganska bra, för att jag tycker att så här, sen förstår jag, men det beror på vilket sammanhang. När myndigheter eller så här, socialdepartementet ska lägga fram att nu satsar vi så här många miljoner, satsar de det på psykiatrin, så tycker jag att man ska säga det. Eller satsar man på information om, alltså så. Men jag tror, jag tänker som du sa nu Sofia, att, så här, att det suddar ut gränser och gör det kanske lättare att tala om. Och sen är det såklart en jävla skillnad på att jag är svartsjuk i min relation eller att jag lever med självmordstankar. Det är en jättestor skillnad. Men jag ser typ inte problemet att det får rymmas i samma begrepp.
För jag tänker att skulle man liksom vara svartsjuk i en relation och känna att så här, min svartsjuka förstör min relation, jag åker ju inte till psykakuten för det.
Nej.
Utan då kanske jag söker mig till en parterapeut liksom.
Nej, men bara för att förtydliga då, jag menar ju, det här handlar ju inte alls om att man ska sluta prata om svartsjuka eller att man mår dåligt av lindriga sorter. Det handlar inte om det. Jag förstår att man kan kanske tro att det handlar om det. Men det handlar om hur ska man förstå alltså de här gränserna som ni pratar om att vi suddar ut. Jag kan förstå lockelsen i det, så att säga, att det blir ett väldigt inkluderande begrepp. Det låter mindre skamfyllt kanske eller så. Men de här gränserna har ju också en funktion, tänker jag mig. Alltså till exempel är det så att sjukvården använder de gränserna för att veta vem som ska få behandling. Sen skriver vi väldigt mycket i boken om att de här gränserna är ju väldigt suddiga, och man kan absolut gå från först ha lindrigare problem till allvarliga problem sen och gå fram och tillbaka med den gränsen många gånger under livet. Men liksom den, man kan säga att den gränsen är ju dels vem som ska få hjälp. Men och alltså hjälp av sjukvården, det är viktigt att säga. Jag menar inte att andra människor inte ska få hjälp. Men det är också så att många av de behandlingar vi har är ju testade på den gruppen och vi vet att det hjälper där. Så en liksom baksida av att diagnoserna breder ut sig och blir omfattar allt, liksom blir, har allt fler människor i sig,
mm, man ska för alla kan helt plötsligt
är ju till exempel, om man tar lindrig depression till exempel, mm, lindrig depression, 2 veckor ska den vara, va, för att det ska räknas så att säga. Det är ju inte supersvårt att nå det.
Nej.
Du behöver inte ha jätteallvarliga symptom. Du behöver inte ha självmordstankar. Det räcker med att du känner dig nedstämd, sover dåligt, ångest, inte känner dig vital, lätt uttröttad, boom, så har du diagnosen.
Mm.
Och jag tänker att depression kan man få jättebra hjälp för, psykologisk behandling, man kan få läkemedel som funkar bra. Men jag tror det finns ganska många som egentligen mår som jag beskrev nu i 2 veckor för att, att det finns ett problem i deras liv. Man blir mobbad, man lever i en dålig relation, man har ett svintråkigt jobb eller vad vet jag. Saker som inte är bagatellartade. Det är inte så att det lidandet inte är på riktigt.
Nej.
Men är den bästa förklaringen att få diagnosen depression och en depressionsbehandling? Eller kan den diagnosen och behandlingen i själva verket gör att du inte tar tag i ditt problem, utan man sätter in på SSRI. Nästa gång du kommer följer man upp dina biverkningar på SSRI. Efter en månad har du ingen effekt. Man höjer dosen. 1 år senare har du på 3 SSRI, men du har samma problem kvar. Du mår lika dåligt. Och liksom, hur ska man liksom förhindra den här glidningen av behandlingar in i andra saker? Så egentligen tänker jag, jag har ingen stark åsikt om det här mer än att det ska bli så bra som möjligt för de människorna. Och ibland tror jag att en överdriven tro på sjukdomsmodellen, det medicinska, inte kommer vara bra för en del människor. Det är i allmänhet en väldigt framgångsrik modell. Men att vi sopar in allt lidande i den medicinska modellen, som jag ju menar att psykisk ohälsa-begreppet gör lite grann. Det är ofta så här att man ska söka hjälp då, och dåligt, vända sig till vårdcentralen eller psykologer och så vidare. Ibland finns det bättre saker att göra, tror jag.
Men det handlar väl också om, alltså, en väldig okunskap också kring, ja, men säg nu depression då, alltså jag fick själv liksom den diagnosen, liksom lindrig depression i början av sommaren, fast, och jag mår mycket bättre redan nu. Det hjälpte bara att jag liksom så här gick i chattterapi, och det gör jag fortfarande, och liksom chattar med en psykolog och så. Men, och jag tänker också att hade jag fått diagnosen måttlig eller lindrig depression för bara liksom 5 år sedan, när vi bara hade haft podden ett litet tag, då hade jag ju blivit jätterädd. Nu sitter jag ändå på ganska mycket kunskap som gör att jag inte blir så rädd för det, för jag vet att så här, fortsätter jag prata om det här och liksom går i terapi och tar tag i mina problem, så kommer det nu också gå över. För att jag, då hade jag med så här, jag hade mått dåligt i 2 veckor, sov jättedåligt, liksom bockade av det ganska snabbt, som ju många människor gör. Men det handlar väl om att man inte heller vet hur vanligt det är, så man kan bli väldigt rädd om man får en sån diagnos och bara såhär, shit, jag har depression, nu kommer jag vara deprimerad i flera år liksom. Man fattar inte att så här, att ha en liksom lindrig depression, det kan också gå över lika fort som du får den i princip.
Nej, men jag tänker, med utmaningen är ju att idag så bygger ju alla våra system på att man ska vara sjuk för att få hjälp, så att säga.
Ja, precis. Inte
fullt ut, men på många sätt. Och för jag tänker, utan att veta mer än du har berättat just nu, kan man ju säga att det vore på många sätt bra om det fanns hjälp att få utan att man måste vara sjuk. Alltså någon slags open door-grejer, va? Som du beskriver, någon slags chatt eller enkla, lättillgängliga saker där man kan få hjälp och kanske förstå varför man mår så här just nu och komma vidare ut ur det. Så då tänker jag, för en del kommer då en diagnos inte behövas, och för jag menar, nu vet du väldigt mycket om depression, men för en del människor att få en diagnos, som, om man säger då, om man hypotetiskt säger att man inte har diagnosen på riktigt så att säga, utan får den, då ändras också en självbild, hur man tänker om sig själv. Och ibland är ju det jätteviktigt för att, okej, nu har du bipolär sjukdom, ditt liv kommer förändras, du måste göra de här sakerna nu. Men om du får den och det inte är så, mm. då tänker man, har man psykiatriserat en individ på ett sätt som troligtvis bara kommer vara besvärligt för den personen, mm. utan att det behövdes. Så på så sätt tror jag att det du liksom är inne på lite grann, att vi behöver enklare sätt att hjälpa folk. Jag menar, folk söker ju inte för att jävlas, och jag tycker inte alls folk söker i onödan eller att de borde liksom bara skärpas eller så. Men vi måste hitta andra vägar, tror jag. Och på vissa vårdcentraler vet jag att man är ganska bra på det. Man har skapat sådär att du kan direkt få komma på någon. Det behöver inte vara så krångligt. Och så ser man där om man kan hjälpa det med på ett mer lösningsfokuserat sätt.
I ett tidigt stadie. Liksom.
Ja. Mm. Och stress skulle vara ett typiskt exempel på det här. Exakt. Liksom, okej, du kan få multimodal rehabilitering efter halvår när du har utmattningssyndrom. Men då är det ju... Då har det gått ganska långt. Ja, då är du oftast heltidssjukskriven. Det är liksom problematisk situation du är i.
Och bara självkänslan som försämras är att bli sjukskriven och liksom tappa sin vardag gör ju allting mycket, mycket värre också.
Ja, det är så intressant. Mm. Alltså just med diagnoser också, för det skriver du också om. Det känns liksom som att jag tror många upplever att så här, speciellt föräldrar kan uppleva, men mitt barn måste ha en diagnos för att vi ska få hjälp, för att vi ska få resurser i skolan. Mm. Och för vissa kanske diagnosen var en sån lättnad. Mm. Jag vet själv, alltså när jag fick min GAD-diagnos för 1,5 år sedan, det är den bästa dagen i mitt liv, för det var som att allt föll på plats. Så att så här, jag behöver inte ringa och kolla om mina föräldrar lever 8 gånger om dagen, eller vad gör inte alla det? Varför måste jag göra det? Alltså så här. Eller, men för vissa kanske det också blir, alltså det var som att jag såg det när du sa det, att så här, det blir kanske fel också. Jag har inte riktigt
Men
liksom...
Det där är ju jätteintressant, för att jag menar, så här, men bara för att förklara för lyssnarna då, så det jag påstår i boken är ju att vi mår ungefär som vanligt i Sverige. Många mår bra och ungefär lika många mår dåligt över tid. Så och då kommer man kanske lite tillbaka till neurosedyn i 1860-talet, så där att det finns en väldigt oro i samhället kring att vi håller på att gå med en slags psykisk kollaps i samhället, va. Men så verkar det inte vara, men så liksom folk mår som vanligt. Men allt fler går in i, alltså får diagnoser. Så allt större del av den stora pizzan lidande, allt större pizzabit är nu diagnoser.
Just det.
Och på vissa sätt är det fantastiskt. Om man tänker sig autism till exempel. Nästan ingen fick diagnos förut. Jättemånga får den diagnosen nu, och många upplever den som en liksom har den här liksom viktiga funktionen för ens identitet och förståelse vem man är och hur man borde agera i framtiden och så. Fantastisk sak. Men samtidigt får man inte glömma bort att nästan alla de här diagnoserna är ju ett spektrum. Det finns inte liksom autister och icke-autister.
Nej.
Utan alla är på ett spektrum.
Ja.
De allra flesta har drag av det. Samma sak för depression, social fobi, i stort sett alla såna här saker. Så att var man drar den här linjen mellan de som ska få diagnos och de som ska inte få diagnos, det kommer vara väldigt viktigt, va?
Just det.
Och den linjen har vi flyttat väldigt mycket, och det tror jag är viktigt att förstå ändå. Det är liksom det är allt fler som innefattas av en diagnos idag, trots att vi inte mår sämre.
Mm.
Så det finns liksom andra saker som gör diagnosen attraktiv, och då menar jag inte attraktivt som att man försöker få en diagnos för att det skulle vara kul, utan det är intressant ändå att förstå varför är en diagnos den bästa förklaringen på ens lidande. Jag beskriver också i boken hur man tidigare haft andra liksom mer filosofiska eller religiösa förklaringar till ens lidande. Alltså att lidande haft en egen värld.
Precis.
Och en del av den världen har varit psykisk sjukdom. Men nu känns det som att det finns liksom inte så mycket konkurrens, och den medicinska modellen har blivit fruktansvärt framgångsrik.
Men om vi då använder oss lite till av begreppet psykisk ohälsa. Alltså i media läser man ju hela tiden, det kommer rapporter från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, om att den psykiska ohälsan ökar. Och vi har ju bland annat haft med Ulla-Karin Nyberg, suicidforskare, som pratade om det här med oss. Och Britta Alin Åkerman jobbar på NASP. Och de var ju liksom rörande överens om att psykisk ohälsa ökar. Men gör det det? Vad
det
är din bild? Liksom?
Bestrida det när de så framstående
det var det
personer.
Vi sa. Det var därför vi knappt sa
fram de tunga namnen.
Men så jag menar, de håller ju på med suicid särskilt, och det är ju ett intressant exempel då, att det är ungefär 1500 suicid per år i Sverige, och det är ju liksom varje enskilt fall är ju en liksom våldsam tragedi, va? Mm. Men samtidigt är det ju färre än det var förut i Sveriges historia. De siffrorna kan man ju, de kanske inte alltid är helt jämförbara, för idag kanske man överlever oftare om man gör ett självmordsförsök. Mm. Det finns liksom, det speglar inte totalt måendet. Men jag tänker, och sen finns det då en mycket liten ökning hos unga personer.
Ja, just det.
Men den är väldigt liten, den ökningen. Så att liksom,
men det är ändå en ökning.
Ja, men ja, kanske ja. En procent på den nivån är ökningen.
Okay.
Alltså.
Ja.
Så att det är liksom... jag tänker att det blir onödigt oroande om man rycker loss ett enda år där det har gått upp, fast det kanske för två år sedan gick ner mellan år och så vidare. Så att det är ju ändå kanske en indikator på att det håller inte på att gå totalt åt helvete med den psykiska hälsan, va? För då kanske självmord borde öka, skulle man kunna tycka. Men sen det jag refererar till är ju då till exempel, två av de mest dramatiska exemplen skulle vara autism och ADHD.
Mm.
Och då har man studerat det hos tvillingar i Sverige. Man har väldigt fina tvillingregister i Sverige på 200 000 tvillingar som får massa frågor hemskickade hela tiden. Och då har man studerat då hur mycket ADHD och autism problem, eller hur man ska uttrycka sig, som uttrycks då av de här personerna olika årgångar. Och det ligger ju platt liksom, samtidigt som diagnoserna har liksom gått från superovanligt till supervanligt. Så liksom i det fallet tror jag ingen skulle påstå att förr i Sverige hade ingen autistiska drag och nu har alla fått, eller att liksom plötsligt alla barn fått ADHD i Sverige. Det kanske är någon som tror det, men det är ju helt felaktigt.
Mm.
Det är ju liksom inte så, utan vi diagnoserar allt mer ADHD på en barnkullar som är som de brukar vara ungefär. Och då tänker man att och sen kan man säga att det tredje benet att lutas mot, som ju de andra också lutar sig mot lite, är folkhälsoundersökningar, och i Region Stockholm gör man liknande undersökningar. Och där ser man heller, skulle jag säga, ingen dramatisk förändring. Det är unga kvinnor faktiskt som är lite undantag till hela västvärlden, som visar då ökade symptom av sömnlöshet och liksom somatiska besvär, magproblem och sådana saker, va? Men den ökningen, även den ökningen, är ju mycket mindre än diagnosökningen, för den är ju väldigt dramatisk hos unga människor. Det är ju liksom, om jag minns rätt, det är väl ungefär dubbelt så många som får en depressionsdiagnos av unga kvinnor och så vidare. Även om man kan säga hos äldre kvinnor är det mycket, mycket mer. Det får ju 35% antidepressiva när du är 85 plus.
Mm.
Så på många sätt är det kanske de äldres psykiska hälsa som det finns mer att oroa sig om då. Men på totalen kan man nog säga att givet allt man hör om hur dåligt det går, eller liksom de väldigt oroande larm hela tiden, så blir man förvånad när man tittar på data. Och för den som inte tror mig nu, vilket är fullt rimligt, så är det väldigt lätt att kolla upp det själv. De här myndigheterna som har forskningsdata, de är väldigt glada om någon är intresserad. Så de har gjort väldigt fina hemsidor på Folkhälsomyndigheten till exempel. Man själv kan gå in, klicka på frågor, få upp liksom grafer över år för år. Det är superenkelt att göra för vem som helst. Och Region Stockholm har samma sak på något som heter CES, då, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, där man kan klicka runt själv och se jättelikt, så man kan jämföra olika stadsdelar i Stockholm och se då att vid vissa diagnoser är mycket vanligare runt Karlaplanen i Fittja, va? Förvånande nog.
Men varför använder då liksom våra myndigheter, som typ Folkhälsomyndigheten eller Socialstyrelsen, varför använder de sig av en så, jag vet inte, alarmistisk liksom,
ja, rubrik
som att så här, men det ökar jättemycket. Alltså, är det för att man vill uppmärksamma det? Är det liksom, det känns konstigt när det kommer från en myndighet.
Jag vill inte säga att jag sitter inne på den absoluta sanningen, va? Det kanske är så att det håller på att gå totalt åt skogen i Sverige.
Men det tror jag inte.
Jag tror verkligen inte det. Och jag tänker mig, på många sätt vore det ju väldigt konstigt om det gjorde det. Med tanke på att för de allra flesta människor blir det ju, har det ju blivit mycket bättre.
Mm.
Alltså, varför skulle vi må så fruktansvärt dåligt när man inte gjorde det för 30 år sedan, eller 60 år sedan, eller 100 år sedan? Alltså, det verkar liksom kontra, precis tvärt emot vad det borde vara, om det nu är så att det är en avspegling av våra förutsättningar i livet, liksom. Vilket det väl inte är då.
Nej, men kan det inte också handla om att det ändå är fler som vågar söka hjälp eller som söker sig?
Ja, precis. Alltså, det skulle kunna vara så att vi faktiskt mår lite bättre, men att den stora, hur mycket människor idag vet om sömnproblem och nedstämdhet och så. Det jag skulle tro är att, att man rapporterar mer med samma mående över tid, eftersom det blir folk mycket mer varse det här, va? Om jag ser på mina barn, de identifierar ju andra barn med ADHD hela tiden. Det är det första man säger, även bland 8-åringar liksom. Ah, han har säkert ADHD och så. Och för att kunna säga det måste man ju veta vad ADHD är. Och lite så att tänker mig att vi är väldigt medvetna om de här begreppen och använder det språket.
Alltså,
borde ju liksom höja, så på så sätt är det ju nästan förvånande att siffrorna inte stiger, skulle jag säga. Eftersom vi pratar så mycket mer om det. Men samtidigt skulle jag säga att jag menar inte nu att Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten är ute och cyklar direkt, fast jag skulle säga att en intressant sak är ju att om man då tänker så här, vilka krafter skulle verka för åt ena och andra hållet? Och med det menar jag att flytta den här linjen mellan liksom inte deprimerad och deprimerad till exempel, eller diagnos och inte diagnos på det här spektrat vi alla ligger. Och då tänker man att det finns väldigt många aktörer som arbetar för att hjälpa de människor med psykiska problem. Sjukvården, sådana som jag, vi är aktivister kring vår egen sjukdom. Jag håller på jättemycket med tvångssyndrom, försöker föra fram hur viktigt det är. Folkhälsomyndigheten har förstås en liknande agenda. Sådana som ni, va, som är aktivister, får man väl ändå kalla det, va?
Absolut.
Och så på så sätt tror jag att det kan vara så att det blåser upp den liksom perfekta stormen för överdiagnostik. För att alla jobbar åt samma håll och det finns inget direkt som håller emot. Och jag skriver också lite om de ekonomiska incitament som man skapar för utredningar och diagnostik för vissa diagnoser, som ju gör att det vore ju bra konstigt om diagnoserna inte ökar, för liksom hela systemet är liksom lite uppsatt för att det ska göra det. Och alla de här personerna som är med i det här systemet, som ni och jag och så vidare, vill ju väl och vill ju patienterna och alla människors bästa. Så det är ju ingen konspiration det här. Utan det är mer en effekt av vårt samhälle, tänker jag. Och där kanske det här spelar in också, att lidandet har blivit lite oacceptabelt. Det ses som onormalt och oacceptabelt att lida, va? Om man inte kallar det psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Allt det tror jag liksom blåser upp till den här diagnosstormen lite grann då.
Men jag får bara säga, för nu bara, ni vet vad jag tänker. Men för jag tänker, detta var ju du inne på i boken med, just med skärmhjärnan, såklart har ju varit mycket, Anders Hansens bok har ju liksom blivit enorm och man pratar mycket skärmar. Och du skriver ju också om det, att så här, fast det finns inte så mycket som visar på, alltså att skärmarna skulle ha en så negativ effekt, så många liksom. Du och jag, så vi har ju pratat väldigt mycket om det, att vi tror att det är en stor bov i dramat.
Inte själva skärmen i sig.
Absolut inte skärmen i sig. Vad vi gör på skärmarna. Jag kan ju märka, om jag bara tar ett exempel liksom från mitt liv. Rensar jag min Instagram-app och så här inser att vänta, nu har jag följt 20 modeller här i 2 månader. Kanske därför jag också börjar känna så här att fan, jag är så missnöjd med min kropp. Jag är jättelångt ifrån vad jag önskar att jag var. Ryker de från min Instagram och så går det lite tid och så kan liksom mitt synsätt på kroppen förändras. Det, alltså jag tänker att det måste spela roll för unga tjejers mående, alltså vad man liksom blir matad med, alltså idag.
I alla fall deras mående då kring kroppen till exempel.
Alltså för mig är det liksom, alltså för mig går det emot allt jag vet, eller så allt jag har förstått om världen, om det inte skulle finnas ett samband. Men för det var det jag tänkte på, ser man också att, alltså, diagnostisering av till exempel ätstörningar, anorexi, bulimi, alltså ökar den formen av diagnostisering också?
Ja, det tror jag. Jag har faktiskt inte koll på exakt dem. Jag jobbar ju väldigt, väldigt mycket med BDD dock. Så att, alltså, vi kallar det självupplevd fulhet, kroppsuppfattningsproblem eller hur man ska uttrycka sig. Men jag håller ju med dig, den här frågan är ju väldigt intressant, va? För ens egna jag tror det som gör att den här frågan har fått sånt enormt genomslag är att nästan alla kan relatera till den. Jag kan det själv. Det är väldigt lätt att, ja, men liksom, det är svårt att skriva en bok om du kollar på din telefon hela tiden eller göra annat någonting som kräver långvarig koncentration. Vissa saker går ju bra, men liksom. Och sen har man barn, så vet man vilken jävla kamp det är hela tiden, och och liksom kring de här skärmarna, ja. Vad ska de få rena och ska man sammanbrott så fort iPaden ska bort och så vidare. Så att liksom på så sätt är det ju lite en skräll när de här stora undersökningarna kommer, som att betydelsen av skärmtiden är som om man har glasögon eller inte, eller om man äter potatis eller inte. Det låter ju som ett skämt då. Men och då får man ju väl komma tillbaka till det vi sa förut, att man har ju tidigare i historien också varit väldigt övertygad om förklaringar som har liksom upplevts som extremt relevanta. Men då vill jag ändå säga så här att de här data då som kommer från England och USA som menar att effekten av det här är så liten som man faktiskt inte borde forska, alltså liksom att man nästan kan släppa det här lite grann, va. Jag tror inte man ska ta det som intäkt för att man bara ska liksom lämna sina barn helt själva med paddor eller sig själv eller göra vad fan som helst och titta 10 timmar om dagen på Instagram. För det är klart att det är ju, även om du kanske inte blir sinnessjuk av det, så det är klart, om du vill lära dig franska eller inte vet jag, dansa ballett eller vad du nu vill göra. Nu tog jag två väldigt elitistiska exempel här, men vad du än vill göra, så kan du ju inte ägna dig åt något annat hela tiden. Nej. Så det är klart att jag tänker, det ena är liksom en fråga om så här, finns det vetenskapliga belägg för att man får psykiska problem av det? Och där är ju ändå slutsatsen nej än så länge. Det betyder ju inte i varje enskilt fall att det inte kan vara skadligt. Om en unge sitter, eller du eller jag gör det, så kan det vara dåligt för oss, fast det inte på liksom i studier på befolkningsnivå visar någon effekt. Men den andra frågan är kanske mer så här etisk, skulle man säga, hur vill man leva sitt liv? Vill man ha det så att man stirrar ner i telefonen när man sitter och äter middag ihop, eller tycker man det är inte okej? Jag tänker att det finns massa andra frågor som handlar mer om hur vill jag leva mitt liv? Och de frågorna besvaras ju inte av de här forskningsstudierna. Så att jag menar, jag är liksom, jag är fångad lite i samma fråga som du, att det känns ju så himla fel.
Ja, det är ju det.
Och alltså, också det är lite skönt att hitta boven i drama.
Ja, det är det också.
Jävla telefon liksom. Men du jobbar ju som sagt inom psykiatrin. Upplever du och dina kollegor att det är många som söker sig till psykiatrin som egentligen är för friska?
Nej, alltså det här är ju, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, det har varit väldigt viktigt för mig när jag skriver boken att inte framstå som jag tycker folk ska skärpa sig och att folk larvar sig eller att så jag hoppas inte att det framstår så, men så det är inte alls min egen kliniska upplevelse att det söker en massa människor som inte har något där att göra. Nu kan man säga, jag jobbar ju med en väldigt specialiserad mottagning som handlar om OCD och så vi är lite insnöade i vårt lilla gebit, och många av de människorna är ju precis tvärtom med. De har haft jätteallvarliga problem jättelänge och söker hjälp, och vi vet också hur dålig, om man får säga så, dålig vården är i stora delar av Sverige för människor med BDD eller hoarding. OCD kanske blir lite bättre, men på vissa ställen finns det ju ingen hjälp alls, och därför har vi utvecklat internetbehandling som man kan få i hela Sverige, dessbättre. Och så den liksom desperationen de här människorna har är verkligen påtaglig. Så att det är intressant då hur det finns en del diagnoser som fortfarande är extremt underbehandlade, ovanliga, ingen vet något på vissa ställen, och liksom dåligt vårdutbud, om man får säga så, även om det har inte varit bättre förut, men ändå liksom underkänt betyg på den. Och sen finns det andra diagnoser som har gjort en, liksom en slags diagnoskarriärresa som då har blivit väldigt vanliga. Och där kan man ju säga att för en del diagnoser är det absolut så att genomsnittspatienten är betydligt friskare än tidigare, alltså friskare bemärkelsen, fungerar bättre. Och jag beskriver ju i boken mest kring autism egentligen, att där är ju idag så söker människor för autismutredningar som liksom inte gjorde det förr, där egentligen huvudpoängen kanske är att förstå sig själv bättre. Det är inte alltid liksom, i början sökte ju människor som behövde väldigt mycket stöd av samhället via LSS och andra insatser. Och idag så har diagnosen ett värde även om du inte behöver någon hjälp. Och det är ju en ganska ny sak i psykiatrin, i sjukvården överlag. Ofta söker man ju vård, du får en diagnos, nu får du insulin eller du behöver det. Men att man söker då och ser ett värde med själva diagnosen för att förstå sig själv, Det är något som är, skulle jag säga, relativt nytt och också liksom öppnar lite gränserna för diagnosen på ett nytt sätt. Eftersom det också är så att en större del av befolkningen har till exempel autistiska drag, så blir det svårt då att veta om då 5% av tonårspojkar i Stockholm har autismdiagnos idag, kan det vara 25% om 10 år? Eller hur drar man den gränsen? Ja. Och den gränsen är inte helt självklar. Det finns ingen som kan säga exakt var de gränserna går. Men det kommer påverka oss som samhälle rätt så mycket.
Men finns det mer liksom forskning egentligen kring, ja, men säg typ BDD och coding då, som man egentligen inte har hört så jättemycket om? Jag hade aldrig hört någonting av det innan vi startade ångestpodden. Finns det mer forskning kring det än vad det gör kring utmattningssyndrom, som jag tror att alla har hört talas om i dagsläget?
Ja, alltså båda de två du nämnde är ju lite sån här kusiner från landet, höll jag på att säga, diagnoser som inte så många bryr sig om. Men om man ska ge folk lite hopp, kan man ju säga, när jag började med min liksom psykiaterbana och forskning och så, då var det ju likadant för OCD. Det fanns typ två pers, kanske ett par till i Sverige, som höll på med OCD. Det var även i Stockholm så, du som vuxen fick du nästan ingen hjälp alls. Det var superkast. Och idag finns det ju kanske 50 pers som jobbar heltid med OCD. Alltså vårdutbudet som finns i Stockholm är absolut världsklass för OCD. Och det har hänt på 20 år. Så liksom det var, och då skulle jag säga, tidigare var det ju att få hjälp för hoarding för 10 år sedan. Det fanns ingen som kunde hjälpa det. Nu finns det några i alla fall, och för BDD också. Det finns internetbehandling i hela Sverige som vi erbjuder och så. Så liksom, det är inte, om bara så man inte tar illa vid sig när man hör det här, att det finns problem med vården, så har det utvecklats väldigt mycket. Och med utmattningssyndrom är en mycket mer vanlig diagnos, men den är ju inte så vanlig i psykiatrin. Den är ju vanlig i primärvården. Det är där människor med stress söker. Så att där skulle jag säga att det finns ju förstås en stor klinisk erfarenhet och så, och en del forskning. Men svagheten är lite grann att den forskningen är dels en ganska ny, alltså man har inte hunnit göra så mycket. Och man har liksom, det finns inga studier i USA eller Tyskland eller England på utmattningssyndrom.
Som man kan jämföra med heller. Nej.
Det är ju liksom inte som att det mesta av hur vi gör vid andra diagnoser i Sverige är något vi har hittat på i Sverige. Utan vi förlitar oss för hur vi ska göra vid en hjärtinfarkt med saker man har forskat fram i hela världen.
Vi har ju väldigt mycket kontakt med lyssnare, med föräldrar, alltså väldigt liksom brett. Och det vi märker framförallt är ju att, alltså, som liksom medborgare idag vet man inte vart man ska vända sig i vilket skede. Kan du förstå vad vi menar med det? Att så här, allt ifrån som barn, man vet inte när får jag gå till elevhälsan, var jag ungdomsmottagningen, när ska jag vända mig till vårdcentralen. Det upplever vi är ett enormt bekymmer också. BUP känns så här household, det vet alla, köerna är jättelånga dit, hälften ska såklart inte till BUP. De ska bli uppfångade i någon tidigare instans. Tror du liksom att det, alltså vad, hur, eller så här, tror, det är klart det måste rättas till, men hur fasen ska vi komma liksom på banan med det där?
Ja du nej, men jag tänker att internationellt sett så är det ju väldigt många i Sverige som har kontakt med psykiatrin, så liksom den psykiatri är ju liksom specialiserad vård, va, som inte är vårdcentraler och så, och det går kanske inte att göra den hur stor som helst, i bemärkelsen att det finns inte liksom folk och det är praktiskt i stort sett omöjligt. Primärvården har ju blivit mycket bättre på psykisk ohälsa, skulle jag säga. Men för 20 år sedan var det kanske inte dåligt, men idag har ju alla vårdcentraler i Region Stockholm i alla fall, de har ju psykosociala, alltså psykologer eller kuratorer och så. Men det jag tror kommer behövas är ju att, alltså, människor har ju problem och lider, så är det ju. Och om det inte finns någon annan hjälp, så kommer man förstås söka sig till vårdcentralen eller till vården. Och idag skulle jag säga är vad man annars skulle göra väldigt oklart.
Exakt.
Jag tror liksom, om man har en dålig arbetssituation, det är ju inte så helt uppenbart varför en distriktsläkare skulle vara bra på att hjälpa en med det. Det är liksom inte huvudfokus för deras utbildning, arbetsmiljöfrågor. Men det på något sätt blir det där problemen hamnar i samhället. Och där tror jag nog att man måste hitta andra sätt för att, ja, liksom om man inte har någon vettig kompis att fråga eller någon, att man kan lösa det själv, att det är många människor som behöver hjälp. Så jag är ju inte emot, jag menar ju inte att vi inte ska hjälpa folk. Nej. Utan det handlar om så här, vad är bästa hjälpen? Och då kanske man, det finns ju olika system med, lite som du var inne på med chatt kanske, eller som kallas här open door-grej liksom, eller det finns det här parkbänksprojektet från Botswana va, som de har testat på många andra ställen också, att finns ett ställe där du bara kan gå och snacka med någon.
Mm.
Du, du behöver liksom inte, jag vet inte, du kanske inte måste ange ditt person. Det måste inte bli en administration.
Precis. Nej, precis.
Men vårt administrativa samhälle är oftast inte så bra på den typen av smidiga grejer. Nej. Utan det blir ofta så här, du måste bli en patient, du måste ha person, liksom, du måste in i systemet.
Det är BankID och det är det här. Och du ska,
Men vad är då egentligen skillnaden på att må normalt dåligt och att må sjukt dåligt?
Mm. Ja.
För som sagt, alla mår ju dåligt ibland.
Mm.
Det kommer
tillhör ju
få.
Livet. Nej.
Mm. Mm. Och vi det finns ju folk som mår häpnadsväckande bra också.
Ja, jo. Men vi tror ju inte
jag,
att man
jag,
kan
jag
må
Jag träffade en man en gång. Han sa, han sa så här, alltså, jag har aldrig ångest. Förutom när IFK Norrköping spelar match, då hade han ångest. Annars hade han aldrig ångest. Så det finns en del som är väldigt
några stycken
men
vi är ju också väldigt emot hela det här med att man ska bli den ultimata versionen av sig själv. Man ska hela tiden vara må liksom 100% bra. Det är omöjligt.
Så liksom, i boken skriver jag också om såna här skattningar som vi gör i vården jättemycket. Det är så här, ange din hälsa mellan, hur du skattar din hälsa mellan 0 och 100.
Mm.
Och då är det ju nästan ingen som skattar 100.
Nej.
Och snitt i Sverige 84 ungefär. Mm. Och alltså då pratar vi om vanligt folk som inte ens har en sjukdom utan liksom har vem som helst.
Ja.
Så det tror jag också att... och det är ju lite därför jag är emot begreppet psykisk ohälsa också. För det kanske väcker tankar om att optimalt mående är möjligt.
Mm.
Och den strävan som man har när man säger då att psykisk hälsa är att du ska kunna förverkliga dig själv, det tänker jag är att ge människor kanske orimliga förväntningar på hur det kommer vara.
Mm.
Och jag tänker att samhället skulle vara, det är mycket bättre att samhället, tror jag, satsar på de som har det, som är väldigt olyckliga, om de är olyckliga av skäl som inte har med sjukdom att göra eller att de har ett psykiatriskt tillstånd, där vi vet att vi kan göra väldigt mycket för att lindra den olyckan.
Mm.
Och många av dem upplever idag att de får bristfällig hjälp, än att vi försöker öka genomsnittet från 84 till 86 av 100 för hela befolkningen.
Ja,
det tror jag inte, det varken behövs eller det finns dessutom inga effektiva sätt att göra det på.
Nej.
Jag menar, man har ju på de här 100 åren sen liksom min mormor blev föräldralös för 100 år sedan, som jag skriver om i boken. Va? Sen det hände har ju Sverige blivit 10 gånger rikare. Liksom, det har skett så otroligt många positiva saker i samhället.
Mm.
Och om inte det hjälper, om inte det har fått bort det här illa befinnandet, liksom, då tror jag det är ganska orealistiskt att tro att politiska reformer skulle kunna gör alla mer eller mindre lyckliga. Det funkar inte så. Liksom.
Nej, det går ju fortfarande inte förhindra att personer dör eller försvinner från en av andra anledningar som kan få honom att må dåligt. Man kan få andra sjukdomar som gör att man också mår dåligt.
Ja.
Alltså, det är ju livet.
Men vi brukar prata om att så här, alltså, om ens vardag är 2+, så är väl det kanon.
Ja,
alltså,
livet,
man kan inte vara
livet överlag.
Av 5 eller?
Ja, av 5. Alltså, vad fan 5 kan man inte vara? Alltså, det är helt sjukt. Jag skulle vara
2+
fem.
Tycker jag var ganska lågt.
Ja.
Tycker du?
Ja.
Jag tycker det.
Kanske ändå.
Kanske.
Överlag 2+, men ibland en 3 då.
Ja. Men så, överlag 2+, kanon.
Men har det inte blivit så? Ni har ändå startat en väldigt framgångsrik podd. Och, och liksom, man får ändå säga att ni är väldigt framgångsrika, eller?
Mm, men lyckliga är vi inte.
Nej, men har inte det också inneburit då att ni jämför er på en ny nivå med folk? Innan ni hade podden kunde ni inte jämföra er med framgångspodden.
Nej,
eller
exakt.
Med den.
Jo, 100%.
Nu liksom, för det tänker jag blir en illustration av den här utmaningen som samhället har. Att när man får det bättre så ökar samtidigt kraven.
Ja, det är så
och det här är ju liksom det utmaningen för samhället, att man kommer aldrig komma fram till att alla människor säger nu är jag nöjd, jag behöver inget mer. Det är bra nu, vi kan stanna här. Det funkar ju inte så. Det är ju liksom på något sätt den stora utmaningen här.
Mm.
Och den jämförelsen också, hur man liksom tror att man ska bli av med den. Om jag bara, och sen, nej.
Men då hittar man något annat att jämföra.
Ja, någon liksom. Annan eller något annat. Mm. Och liksom, ja, det där kommer man ju, det får man ju bara tugga i. Alltså att så kommer det ju vara.
Ja, om man inte lär sig att hantera det här med jämförelsen. Alltså...
Att jag bara ska känna då.
Bara vara lite mer.
Ja, men man kan ju ändå, man kan ju försöka tänka lite på det. Jag tänker så här, att vara medveten om att man jämför sig med andra. Jag vet att det här är väldigt svårt, alltså, men jag, när jag skriver en bok har jag hamnat där själv. Liksom, att i slutet av boken beskriver jag hur Michael Jackson, hans sista turné, liksom, han var liksom inte nöjd fast han hade sålt mest skivor i hela världen, utan han ville slå Prince konsertrekord.
Ja.
Var besatt av det här, tydligen. Och alltså, nu vill inte jag jämföra mig med någon av dem eftersom jag gett ut en liten bok, men när jag gett ut en bok så börjar jag jämföra mig med andra som skriver böcker.
Ja.
Alltså så här, ja, men fan, den boken verkar gå jävligt bra.
Exakt.
Och så där. Och liksom på något sätt blir det som en mikroversion av det här, upplever man själv. Mm. Och det är ju den stora utmaningen liksom. Ja. Och på samhällsnivå är det väl också så att
exakt.
Liksom de flesta människor i världen skulle väl tänka att Sverige måste vara nästan paradisisk plats att bo på.
Ja,
det är ju liksom, vem har det bättre än vi har det just nu.
Exakt.
Och då, men det är svårt att konvertera det till att det känns så.
Ja, precis. Ja, gud, det är synd. Nej, men nu har vi poddat så länge. Nu måste vi börja avrunda. Nej, du kommer få komma tillbaka, Christian. Ja. Sista frågan. Och den handlar bara om livet i stort. Mm. Vad inspirerar dig?
Oj. Ja, och du. Nej, men jag träffar ju en massa människor som inspirerar mig. Alltså patienter och människor. Jag tycker också att om jag pratar om mig själv, vilket jag ska göra, så det har varit väldigt skönt för mig att lyfta blicken lite från det här, typ förut höll på med utveckla behandling för OCD, göra ding 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 liksom sådär, att ta ett lite större perspektiv, få ett större perspektiv både själv och sen skriva ner det också, att läsa andra saker. Det har varit superfascinerande att läsa om autismens historia och läsa de första liksom beskrivningarna av autism och så. Det var att jag känner att jag har lärt mig mycket på det, så det har varit liksom inspirerande för mig.
Tack så mycket för att du vill gästa Ångestpodden.
Tack för att vi kom hit.
Tack. Vad vi lärde oss, Sofie.
Ja, men absolut.
Alltså nu när jag har funderat ännu mer sen vi träffade Christian för dryga 2 veckor sedan, va? Jag tycker inte problemet är psykisk ohälsa som begrepp.
Nej.
Jag tycker det kan få inrymma mycket saker.
Mm.
I så fall finns det väl ett kunskapsglapp. Eller liksom så här... Jag vet inte, definitionerna är jättesvåra för många. Men jag tror inte att man är benägen att söka mer vård och belasta vården. Alltså jag tror verkligen inte det.
Nej, och som jag också sa i intervjun här, att så här, jag tror ju att om... Jag skulle ändå säga att begreppet psykisk ohälsa har ju blivit väldigt mycket mer household sen bara vi startade Ångestpodden. Och jag tror inte att det är något negativt överhuvudtaget. Även om man inte då liksom så här, men jag har haft en jätteallvarlig depression. Eller liksom, alltså jag tror bara att den kunskapen gör att man blir mindre rädd om man skulle få en diagnos.
Mm.
Eller om man skulle prata med någon som bara, shit, det låter verkligen som att du har, ja, men som jag sa när jag började prata med, eller chatta i Mendeley-appen, så sa ju psykologen som jag har träffat där att det låter som att du har en lindrig depression.
Mm.
Hade det hänt mig för bara typ 3 år sedan hade jag ju blivit jätterädd. Mm. Nu bara så här, jag har så pass mycket kunskap och jag vet att psykisk ohälsa behöver inte vara något farligt. Det kan vara det. Men jag är ju inte rädd för mina tankar. Så det är liksom, det slår ju inte an någonting i mig som skulle vara negativt.
Du tänkte inte där och då, hjälp, jag måste sätta mig i en taxi till psykakuten.
Absolut inte.
Nej, och det är väl det jag tänker att människor generellt inte gör. Jag tycker ju snarare problemet ibland är att vi söker hjälp för sent.
Mm.
Och det, Christian höll ju med oss om det när han sa, okej, men den bilden du delar, jag fattar den också.
Mm.
Och jag förstår jättemycket av vad han säger och håller med. Och vissa saker gör jag inte.
Nej, men den gemensamma problembilden som jag känner ändå att nästan alla som jobbar med de här frågorna har, är ju att man inte vet när man ska söka sig vart. Och att det inte finns så många ställen att vända sig till. om man har typ, ja, men som jag, en lindrig depression.
Exakt.
Det är klart att jag inte vill gå och sätta mig på psykakuten, för jag vet att det finns så många som mår väldigt mycket mer akut i sitt mående. Men jag känner ju samtidigt inte att jag vill skita i det helt, för då kanske min depression blir ännu värre.
Ja, men
det är mycket bättre nu än vad det var bara när jag fick den diagnosen, för det var i början av sommaren. Men liksom så här. Ja, nej, jag ser inte heller riktigt problemet. Och jag tror att nu, om någon gång, är det så viktigt att bibehålla det här samtalet.
100%.
Att hålla det levande. För samtalen kring psykisk ohälsa, vi behöver inte säga vi måste prata mer. Vi måste fortsätta prata. Vi måste bibehålla det här samtalet och hålla det levande över tid nu, för att vi ska liksom fortsätta se den här positiva utvecklingen i att fler faktiskt kanske söker hjälp. Fler vågar prata med en kompis eller med en förälder.
Exakt.
Liksom. Alltså...
Sen tycker jag anmärkningsvärt är diagnostiseringen av de här NPF-diagnoserna som ADHD och autism.
Mm.
Jag hoppas att det kommer forskas mer på det där.
Mm.
För är det att så många av befolkningen har de här diagnoserna? Är det att de sätts för lättvindigt där kriterierna egentligen inte uppfylls?
Mm.
Alltså vad är kriterierna och vad gör diagnosen? Alltså får du hjälp då?
Ja,
eller
precis.
Får du det inte? Eller
jag vill
behövs...
inte riskera att om jag får barn till exempel, så vill ju inte jag att det ska vara tvunget att mitt barn ska behöva en diagnos för att hen ska få hjälp i skolan.
Nej.
Om det är lite stökigt liksom, eller om det är någonting som hen inte hänger med i liksom, det tycker jag är för jävligt.
Ja.
Men det säger ju ganska mycket om vården ju. Inte för att de i vården gör fel, men för att det krävs mer vård.
Mm.
Bättre vård.
Precis.
Ja, men väldigt intressant samtal.
Så intressant. Kan inte ni skriva till oss vad ni fick för tankar? Vad känner ni kring det här? Vad tänker ni när ni har?
Och Christians bok finns ju att köpa överallt där man köper böcker.
Yes. Och han finns också på Instagram och Twitter.
Yes.
Jag vill verkligen fortsätta diskutera denna veckan.
Ja, tack så mycket Christian också för att du ville gästa Ångestpodden. Det var väldigt kul att ha dig här.
Det var otroligt.
Ja.
Nästa vecka kommer det ännu en gäst som är bokaktuell hon med.
Mm. Otrolig.
Otrolig, verkligen.
Ja, alltså, säger vi om alla våra gäster. Men fan, vi har bara otroliga gäster här.
Och också intressanta samtal.
Mm.
Gud vad det är kul.
Ögonöppnande.
Vet du vad jag tycker vi ska avslöja?
Nej.
Vad poddserien kommer handla om.
Det kan vi göra.
Jag tycker faktiskt, det ska ni faktiskt få veta.
Mm.
Den kommer handla om sekter.
Yes, så har ni inputs på det redan nu? Vi är verkligen bara i startgroparna. Vi har kontaktat lite gäster, försöker läsa lite böcker och så nu. Men allting är väldigt mycket i sin linda. Så har ni inputs på just sekter, tips eller trådar vi ska dra i och så här,
100%.
Skriv till oss i Insta-DM.
Ja.
Eller mejla oss på angestpodden@ingetfilter.se. Och på Instagram heter vi Angestpodden.
Otroligt!
Vi hörs nästa vecka igen.
Puss på er.
Hej då!